Jag tänkte vi skulle läsa från Hebreerbrevet idag, kapitel 11 och vers 30. Börja där. Genom tron så föll Jerikos murar efter att man hade gått runt omkring dem i 7 dagar. Genom tron så föll Jerikos murar efter att man hade gått runt omkring dem i 7 dagar. Ska vi tacka Herren bara kort tillsammans. Far i himlen, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du vill tala till oss idag. Att du vill också tala till djupet av våra hjärtan. Och att ditt ord har kraft att förvandla, att förändra, att förnya oss. Så vi tackar dig Jesus för att du vill röra vid oss, tala till oss den här stunden, far. Vi välkomnar din heliga ande, hjälparen. Kom heliga ande, gör ditt verk i våra liv. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Vi hamnar idag i en situation där vi ska tala lite om Jeriko och dess murar och vad det kan innebära för oss. När Bibeln talar om murar och borgar så är det ju oftast någonting fantastiskt. För när du läser ofta i Saltaren så kan du se att Herren, han är våran borg. Har du hört det? Och nu har vi en borg i alla fall. En borg är en plats där man kan uppleva trygghet. Borg är oftast förr i tiden och medeltiden och antiken där Bibelns tid var, så var murar och en borg, det var en befäst plats. En plats av trygghet. Här har vi faktiskt en bild som är en del av Jerikos murar. På den tiden så hade man lägre murar runt en stad. Och sen hade man också en inre mur. Och den var rejäl. Den skulle man minsann inte kunna komma förbi. Så när Bibeln talar om murar, om borgar, så är det att Herren har en plats för dig av trygghet. Han har en plats för dig där du kan fly. Och kung David, otaliga gånger så säger han, jag flyr till Herren, min tillflykt. Herren, min borg. Och ibland behöver vi en tillflyktsort. Vi behöver en borg vi kan fly in i. Så viktigt. Och Herren vill vara våran borg. Han vill vara din tillflyktsplats. Jesus vill vara ditt skydd mot mörker, mot fienden. Men idag tänkte jag vi skulle tala om de här murarna som vi såg. Och det är Jerikos murar. Jerikos murar, de byggdes av fienden. Fienden till Guds folk. För du vet, Gud talade till Abraham. Gud talade sen till Mose och Josua att inta Israels land. Och i Israels land så fanns det de som var fiender till Guds folk. Så Jerikos murar, de byggdes av fiender. Om vi går till Romarbrevet 15 och 4 så står det så här. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning. För att vi ska bevara vårt hopp. Genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Vad är det för skrifter Paulus talar om i Romarbrevet här? Men det är ju Gamla testamentets skrifter. Det är just det som hände med Josua. Det är det som hände med Jeriko. Det som har skrivits tidigare. Det är skrivet till våran undervisning för att vi ska bevara vårt hopp. Vi behöver hopp, eller hur? Genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Skriften ger oss tröst och uthållighet. Så vi har någonting att lära oss av det som står i Josua bok om Jeriko. Vi går till Josua bok och läser några versar. Hur var det gick till egentligen? Vad var det som hände när Jerikos murar föll? Vi ska se, vi läser från Josua kapitel 6, vers 10-16 och sen vers 20. Men Josua hade sagt till folket: höj inget härskri, ge inget ljud ifrån er och säg inte ett ord förrän den dag jag säger till er att ropa. Då ska ni höja härskri. Och han lät Herrens ark föras runt staden en gång. Sedan gick de in i lägret och stannade där över natten. Nästa morgon steg Josua upp tidigt. Och prästerna lyfte upp Herrens ark. De sju prästerna som bar de sju basunerna av bagghorn framför Herrens ark gick hela tiden och blåste i basunerna. Den beväpnade styrkan gick framför den och efter truppen följde Herrens ark medan man blåste i basunerna. De tågade också andra dagen en gång runt staden och återvände sedan till lägret. Så gjorde de i 6 dagar. Men på 7:e dagen steg de upp tidigt i gryningen och tågade sedan runt staden 7 gånger på samma sätt. Bara den dagen gick de 7 gånger runt staden. Den 7:e gången när prästerna blåste i basunerna sa Josua till folket: höj ert härskri, för Herren har gett er staden. Så läser vi vers 20. Då höjde folket ett härskri och man blåste i basunerna. Och när folket hörde basunljudet höjde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna samman och folket stormade in i staden. Var och en rakt fram och intog staden. Här hände det grejer. Josua, han var en befälhavare. Han var en ledare för Israels folk. Han var den som fick ta över efter Mose. Och hans uppdrag var att han skulle inta Israels land. Det landet som Gud hade lovat Israels folk. Så Gud hade ett löfte. Ett löftesland kanske du har hört. Eller uttryck som det förlovade landet. Det här landet hade Gud gett till Abraham och sen hade Mose fått uppdraget att föra folket ut från Egypten, ut från fångenskapen. Och sen fick Mose uppdraget att se till att de kom in ordentligt. Men när de kommer till Israel, det här landet, då inser de att oj då, här finns det motstånd. Här finns det fiender. Här finns det murar som vi såg. Och Gud ger dem instruktioner hur de ska göra. Och då tänker jag så här. Finns det murar än idag? Finns det fiender för oss som är Guds folk idag? För dig och mig, för församlingen. Finns det fiender? Det gör faktiskt det. Vi läser andra Korinthierbrevet kapitel 10, vers 3-5. För även om vi lever i världen så strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Det här är Nya testamentet och här talas det om fästen. Paulus beskriver att vi strider, att vi har en kamp. Det finns en strid och vi har även vapnen, som vapen vi strider med. Men om man jämför den här striden som vi har idag som Guds folk så är det inte samma kamp För i Efesierbrevet 6 så står det tydligt att det är inte en kamp mot kött och blod, alltså mot människor. Våra fiender handlar om bland annat att bryta ner fästen. Och fästen är ju som murar. Det är ju borgar, murar där fienden har etablerat sig. Precis som den hade gjort i Jeriko. Så det finns saker som vi har att kämpa mot i den här världen. Det finns en fiende. Mycket handlar om tankar som fienden. Våran fiende heter ju Satan, djävulen. Det är han som är vår fiende. Och Bibeln är ganska tydlig med att beskriva vem han är och hur han agerar. De här tankebyggnaden som det står att vi bryter ner. I Efesierbrevet beskrivs det som att våran fiende skjuter brinnande pilar. Det är som att vi är inne i den här lite medeltida kampen. Då använder man sig av, ni vet, brinnande pilar. Och så sköt man brinnande pilar in i den här borgen, den här befästa staden. För att man ville tända eld på staden. På samma sätt beskrev Efesierbrevet 6 hur fienden skjuter brinnande pilar mot dig och mig. Och vad är det för brinnande pilar? Men det är de här tankebyggnaderna. Så du menar här, Andreas, att det är någon som skjuter brinnande pilar mot mig? Ja, jag vet inte om du någon gång har vaknat upp och så har du bara fått en tanke som bara kommer från ingenstans. Jag hade det under en period i mitt liv. Där varje morgon så mötte mig en tanke som du är värdelös. Du är värdelös. Du är värdelös. Och de där tankarna, var kommer de ifrån? Bibeln är tydlig. De kommer från våran fiende. Från djävulen. En del tänker så här, men vi behöver inte prata så mycket om djävulen. Ja, nej, det behöver vi egentligen inte. Han är inte värd så mycket uppmärksamhet. Men jag tänkte på den en liten detalj från sportens värld. Hur gör de? Nu har allsvenskan dragit igång. Det kanske finns lite fotbollsintresserade här inne. Hur jobbar de när de ska möta ett lag? Jag håller ju på Hammarby. Så jag tänker då, hur gör man då när man ska vinna över AIK? Vilket är väldigt viktigt. Och då tänker jag mig att då sitter coachen och de här fotbollsspelarna. Och de sitter ju innan och studerar i timtal. Hur jobbar det här laget vi ska möta? Vad finns det för farliga spelare? De går ju in och kollar. Ja, men vad är det någon farlig målgörare här? Ja, men den här personen. Vi får inte tillåta den här killen att komma in i målområdet. Det kommer bli livsfarligt. Man studerar sin fiende. På samma sätt så har Bibeln väldigt mycket information om våran fiende. Som inte är en människa. Vi har inte människor som fiende. Utan vi har bara den onde djävulen som våran fiende. Så vem är då den här fienden? Djävulen beskriver Bibeln vara en fallen ängel. En fallen ängel. Han hette Lucifer. Det fanns tre ärkeänglar och han var en av de här tre ärkeänglarna. Man beskrev honom som en lovsångsledare som hade mycket prakt och han sjöng och spelade vackert inför Gud. Men så hände det någonting i hans hjärta, blev han högmodig. Så han föll från himlen och drog med sig en tredjedel av härskarorna som änglar, som förvandlades till demoner. Så det här var Bibeln beskriver. Ganska tydligt. Djävulen beskrivs som våra bröders åklagare. En som åklagar. En som anklagar oss. Medan den heliga ande. Vet du vad han beskrivs som? Han beskrivs som din och min advokat. Namnet Parakletos är, betyder hjälpare, en som går bredvid eller en advokat. Så om fienden är våran åklagare, en som anklagar och ständigt står att han gör, så har du den helige ande som är din advokat. Och vet du vad en advokat gör? Den talar för din räkning. En sak till. Fienden är anklagaren, åklagaren. Men vad står det? Vad står det att Jesus gör? Jo, det står att han sitter på faderns högra sida och manar gott för dig. Han ber för dig. Han manar gott för dig. Så om vi har en fiende, då har du Jesus där. Nu är jag inne i fotbollsvärlden. Vår grabb han spelar fotboll, så det är mycket fotboll nu. Och killarna tycker det är kul med fotboll. Ibland ser man de här galna liksom, coacherna på sidan av fotbollsarenan. Och de bara liksom, kom igen nu, de är liksom så här. De kan knappt hålla sig. Jag var på en match förra veckan och han gick liksom in på planen. Han kunde inte hålla sig. Han skulle in där liksom och han kunde inte hålla sig. De är liksom, och de coachar. Det finns bra och dåliga coacher, men de flesta coacherna, de är, kom igen. Kämpa på, ge inte upp. Sån är Jesus. Han manar gott för dig. Fienden anklagar dig. Men Jesus, han anklagar inte dig. Hans röst är, du kan göra det, ge inte upp. Han säger ibland, vänd om från det där dåliga ditt liv. Det kan han göra. Men han är inte en åklagare som anklagar dig och som säger, nu har du misslyckats igen. Du dåliga människa. Nej, det är fienden som gör det. Jesus manar gott för dig. Den helige ande är din advokat. Så glöm inte, vi får aldrig förväxla det här. Att vi har en fiendes röst, men vi har också Herrens röst. Och han talar någonting gott in i ditt hjärta, in i ditt liv, varje dag. Så vi har en fiende. Johannes kapitel 10:10. Ett ord som är ett väldigt härligt ord. Men också som beskriver, här har vi, vad gör fienden, vad gör Jesus? Det står så här. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Det är Jesus som säger de här orden. Tjuven, alltså Satan, han kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och Jesus säger, jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Jesus, han har kommit för att du ska ha liv och liv i överflöd. Det är mycket bibelord idag och jag tänkte vi ska försöka läsa från Kolosserbrevet 2:15. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Kan vi säga halleluja? Halleluja! Kolla! Du ser det i Guds ord. Jesus avväpnade härskarna, makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Du vet påskens budskap om korset. När Jesus vann en seger, då vann han en seger över allt mörker. Den kompletta segern kommer vi få se när Jesus kommer tillbaka. Och han kastar den onde en gång för allt, för alltid ner i avgrunden där han hör hemma. Men Jesus vann en seger på Golgata över mörkret. Han till och med triumferade. Och djävulen trodde han hade vunnit över Jesus, men det hade han inte. Utan Jesus vann segern. Han vann den här segern på korset för dig. När Jesus dog på Golgata, då vann han en seger för dig. Han vann seger över djävulen, över synden, över sjukdomen. Och när han uppstod på den tredje dagen så befäste han att jag har vunnit seger. Jag vet inte hur den där gigantiska stenen förflyttades. Om det var Jesus som, jag tror det var, det står ju tydligt hur det gick till. Jag tror det var fadern som med Jesus kom ut ur graven. Påskdagen. Och han sa, nej, jag har vunnit seger. Han vann en total seger över fienden. Så du behöver inte frukta. Du behöver inte frukta mörkret. För Jesus har vunnit segern. Och när det kommer en sån här mur, på något sätt en sån Jerikomur med massa fienden där inne som skjuter på dig brinnande pilar, Då kan du peka på korset, så kan du bara säga: Jesus, Jesus har vunnit segern för mig. För fienden har inte rätt till dig. Han har inte rätt till att skjuta de här brinnande pilar. Därför som vi läste kan vi bryta ner de här fästena, tankebyggnader som går emot kunskapen om Gud. För du vet, du är älskad av Gud. Det är en annan sak med fienden. Nu pratar vi mycket om fienden idag. Han är lögnens fader. Så du kan inte lita på någonting av det fienden säger. Han är lögnens fader. Men Jesus, han är vägen, sanningen och livet. Jesus är sanningen. Han kan vi lita på. Du kan lita på Jesus. Men fienden, om han säger någonting, om han viskar något i ditt öra, då är det förmodligen en förvrängd sanning eller en total lögn. Lita på Jesus. Lita på han som är sanningen. Han som är kärleken. Halleluja. Så Jesus har vunnit en underbar seger på Golgata. Sen är det lite komplext det här med Jesus seger. Men många har försökt att beskriva det med, ni vet, andra världskriget. Hur de allierade kom vid Normandie. Kommer ni ihåg? Dagen D kallar man det. Då kom de. De gjorde någon skenmanöver först i norr någonstans. Att de skulle göra någonting. Sen så invaderade de allierade Normandie i Frankrike. För att få slut på Hitlers eländiga ockupation och krig som han startade. Så dagen D säger man var, det är segerdagen. Men var den kompletta segern vunnen i andra världskriget dagen D? Den var ju inte det. Den var ju inte färdig. Utan man säger den kompletta segern, den kallar man för dagen V, eller hur? Det var när man intog Berlin. Dagen V, dagen victory. Och vi ska få se när Jesus kommer tillbaka. Så kommer vi få se dagen V. För från dagen D till dagen V. Allt är avgjort på dagen D när Jesus vann segern på korset. Men dagen V när Jesus kommer tillbaka. Då kommer vi få se komplett hur allt mörker kommer bindas och kastas ut. En gång för alla. Så det finns en kamp vi står i just nu. Vi står lite mellan dagen D och dagen V. Det här är lite av en bild som haltar, som alla bilder gör ibland. Jag ska inte fortsätta jättelänge till. Jag vill läsa bara från Romarbrevet 16 och 20. Det står så här. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Så Gud kommer göra det. Men du och jag, på något sätt har vi en kamp att utkämpa. En del i det här. Vi har fått andliga vapen. Du har fått Guds ord som är andens svärd. Rättfärdighetens pansar. Frälsningens hjälm. Du har fått skor. Beredvillighetens skor. Du har fått en vapenutrustning. Vi står i en kamp ända till Jesus kommer tillbaka. Men samtidigt vill Herren vara din borg. Han vill vara din tillflyktsplats. Och David beskriver det så vackert att Herren är min sköld. Du kan läsa det på två ställen i psalmerna. Att Herren är min sköld. Du kan gömma dig under Herren. Du kan gömma dig i honom. Han är din sköld. Han älskar dig. Han har vunnit en seger över varje fiende. Han är din sköld. Du kan komma till Jesus när du bara känner hur det stormar, hur det är, vad som än händer i ditt liv. Kom till Jesus. Låt han få vara din sköld. Låt Herren få vara ditt beskydd, din borg, din tillflykt i allt du möter i ditt liv. Det fanns en man i Kina, en ledare som hette Broder Jun. Kanske du har hört den här berättelsen. De fångade honom. Han var huvudledaren för den underjordiska kyrkan. Så 1997 så fångade de honom, satte honom i ett högsäkerhetsfängelse. De slog sönder hans fötter, hans ben. Han kunde inte gå längre. De satte honom längst ner i en fängelsecell. 1997. Samtidigt som han ligger där så är det bön i Citykyrkan i Stockholm. En kvinna, en äldre kvinna ber och ropar till Gud för broder Jun. Och så ser hon en syn. Hon har ingen aning om vem det är hon ber för. Men hon ser en syn av en man som reser sig upp. Och hur Gud helar honom. Hur Gud reser upp, hur änglar för honom ut igenom fängelset. Förbi vakterna, ut i fullkomlig frihet. Den här kvinnan förstod inte vad det var hon såg på den där vanliga lilla bönesamlingen i Stockholm 1997. Men sen har det kopplats upp ihop hur broder Jun, hur ängel reste honom upp, hur Gud helade hans fötter och hur Gud lät honom vandra ut förbi vakterna, hur Gud öppnade dörrarna en efter en efter en, hur Gud såg till att en taxi stod och väntade på honom, en bil som han bara kunde sätta sig i. Hur han kunde lämna landet och han hamnade i USA i fullkomlig frihet. Vi har en Gud som kan komma med frihet in i situationer som känns helt låsta. Vi har talat om murar, om Jerikos murar. Broder Juns berättelse om frihet från fångenskap. Hur det finns en fiende till oss alla, till varje människa. Hur den här fienden vill förstöra våra liv. Men hur Herren är på din sida, hur han strider för dig. Hur han vill rädda dig, hur han vill vara din tillflykt, din borg i varje stund av nöd. Jag tänkte vi skulle be tillsammans. Och du som sen vill önska förbön. För vad det än kan vara så finns det möjlighet att komma fram hit. Vi kan be tillsammans. Herre, vi tackar dig för din omsorg om oss var och en. Och vi tackar dig för din seger också, Jesus, på Golgata. Tack för att du har vunnit en underbar seger för oss var och en. Tack att du sträckte ut dina armar på korset. Och du gav ditt liv för var och en här inne. Du bar våra synder. Du bar våra skulder på dig. Och vi tackar dig för din seger, Jesus, idag. Så finns du här inne när vi ber och som känner jag behöver ge mitt hjärta till Jesus. Jag behöver ta emot Jesus som frälsare i mitt liv. Jag har inte gjort det. Jesus till Herre i mitt liv. Jag behöver ta emot honom idag som min Herre, min frälsare. Finns du här inne som vill göra det? Bara lyft din hand helt enkelt. Så ber vi bara en kort bön. Om du säger jag vill ta emot Herren idag. Du som bara känner du är här idag och känner nej, men jag behöver komma till Jesus och uppleva hans goda röst in i mitt hjärta. Det har varit för mycket av fiendens röster och jag vill att de ska tystna i mitt liv. Jag vill fly in i borgen som Herren har för mig. Om du känner det här, du upplever det, bara lyft din hand till Herren så får jag bara be en kort bön för dig där du sitter. Tack Jesus för att du är våran tillflykt. Tack för att du kommer med frid in i vår tankevärld just nu. Tack att varje all röst av fiendens röst får vara tyst i Jesu namn. Och vi tackar dig att du är våran tillflykt, våran borg Jesus. För var och en ber jag som behöver komma till dig, behöver fly till dig så får vi göra det den här stunden. Tack Jesus för du är vår tillflykt. Tack Jesus för frid i våra tankar den här stunden. I Jesu Kristi namn, i Jesu mäktiga namn. Amen, amen.